Praise God.
Prisad var Herren.
Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Appreciate you being here tonight.
Jag uppskattar att ni har kommit hit ikväll.
And we're going to continue in our study here.
Och vi ska fortsätta våra studier.
And I trust the Lord's blessing this to your heart.
Och jag är säker på att Herren kommer välsigna detta till ditt hjärta.
There are so many ideas about faith and salvation.
Det finns så många olika uppfattningar om tro och frälsning.
And I want to do my best to help you with the best things that God has said to my heart.
Och jag vill göra mitt bästa för att du ska få uppleva det bästa av det Gud har lagt på mitt hjärta.
Turn with me tonight to the book of Romans.
Du kan slå upp Romarbrevet.
Back to chapter 5 again.
Femte kapitlet.
I guess you figured this out already, I hope.
Jag hoppas att du redan har räknat ut det här.
I've been preaching to you from Hebrews chapter 11.
Jag har predikat från Hebreerbrevet 11.
And Romans chapter 5.
Och Romarbrevet 5.
In the fifth chapter now.
I det femte kapitlet.
In verse 19.
Från den 19:e versen.
For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.
Ty så som genom en enda människas olydnad de många fick stå som syndare, så ska också genom en endas lydnad de många stå så som rättfärdiga.
Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound.
Men lagen har därjämte kommit in för att fallet skulle bli så mycket större. Dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.
That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.
Ty så som synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu och nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus vår Herre.
Let's pray.
Vi ber tillsammans.
Father, thank you for tonight.
Fader, vi tackar dig för den här kvällen.
We submit ourselves as a vessel into your hand.
Vi överlämnar oss själva som ett så att vi ska vara ett kärl i din hand.
God, open our hearts and our ears.
Öppna våra hjärtan, öppna våra öron.
That we may hear what the Spirit of God is saying.
Så att vi hör vad anden säger.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
We're going to talk about the word grace tonight.
I kväll ska vi tala om ordet nåd.
You cannot understand what God has done in your life until you understand the word grace.
Du förstår inte vad Gud har gjort i ditt liv förrän du förstår innebörden av ordet nåd.
Not only to understand the word, but to appreciate it.
Inte bara förstå det, utan att verkligen omfatta det och uppskatta det.
The word grace is used 155 times in the New Testament.
I Nya Testamentet finns ordet nåd 155 gånger.
Over 100 of those times were written by Paul.
Och över 100 gånger så är det Paulus som skriver ordet.
And the word grace is one of the most let me put it this way. The word grace is the best word that I know.
Ordet nåd är det bästa ord jag vet.
It describes something that God has done for us.
Det beskriver något Gud har gjort för oss.
We cannot appreciate it until we understand how sinful we really are.
Och vi uppskattar det inte förrän vi inser hur syndiga vi är.
And I've tried to get that across to you this week already.
Och genom undervisningen har jag redan försökt hjälpa oss att få en uppfattning om just detta med synd.
By trying to point out what the original sin was.
Genom att undervisa och peka ut vad den ursprungliga och första synden var.
And what God called sin.
Och vad Gud kallar synd.
The original sin.
Den ursprungliga synden
was when Satan chose to serve himself rather than God.
Det var när Satan valde att tjäna sig själv istället för Gud.
And again when man chose to serve himself.
Och när människan valde att tjäna sig själv
rather than God.
Hellre än Gud.
The choice was there.
Så fanns valet där.
They could have served God.
De kunde ha tjänat Gud.
Or served themselves.
Eller tjäna sig själva.
Sin is a self-love.
Synd, det är egen kärlek.
where God's nature is love.
Guds natur är kärlek.
But it is a love that moves outward.
Men det är en kärlek som sträcker sig ut för att ge.
John 3:16 is the
Johannes 3:16 är den stora undervisningen om kärlek.
For God so loved the world he gave his only begotten.
Så älskar Gud världen att han gav sin enda son.
And we have to appreciate what grace really means to us.
Och vi måste få tag i betydelsen och innebörden av nåden.
God gave me a special revelation of grace one day.
En dag gav Gud mig en alldeles speciell uppenbarelse om nåden.
And he was dealing with me about the need to turn to him.
Och Herren försökte ge mig en övertygelse om hur jag behövde honom.
In all the parts of my life.
På alla områden i mitt liv.
You know, when we come to God,
du vet, när vi kommer till Gud,
we ask God to forgive our sins.
Så ber vi Gud förlåta oss för våra synder.
Isn't that what you did?
Det är väl det du gjorde när du kom till Jesus.
God, forgive my sins.
Gud, förlåt mig mina synder.
Take away my sins, O Lord.
Ta bort mina synder, Herre.
Well, maybe you didn't have the attitude that I had.
Du kanske inte hade samma attityd som jag hade.
I had done a few things wrong.
Jag hade gjort en del saker fel.
But pretty much I thought I was a pretty good person.
Men på det stora hela så tyckte jag att jag var en ganska hyfsad person.
And I thought God was getting a bargain.
Och jag tyckte att Gud gjorde en ganska bra affär som fick mig.
I said, God, you know, I'm a pretty good person.
Jag sa, Gud, ja, jag är en ganska hygglig person.
You can forgive me the wrong that I did.
Du kan förlåta mig allt fel jag har gjort.
But I'm a pretty good person, Lord.
Jag är en ganska bra människa, Gud.
And I imagine the Lord must have laughed for 2-3 years over that.
Jag kan föreställa mig att Herren måste ha skrattat ett par tre år åt det.
God must have a sense of humor.
Jag tror att Gud har humor.
God was trying to deal with me about something.
Men Gud försökte verka fram någonting i mitt liv.
And it took me a long time to see this.
Och det tog lång tid för mig att inse vad det var Gud.
And a long time for God to get it across to me.
Det tog lång tid för Gud att förklara det för mig, få mig att förstå.
And I want to show you this point before we move on tonight.
Innan vi går vidare så vill jag dela det här med dig.
Whenever God was trying to reveal this to me.
När Gud verkade för att uppenbara detta för mig.
John, would you hand me that glass, please, sir? Seems like I've got a tickle in my throat here. Maybe that'll help. Praise God. Like I said, I thought I was a pretty good person.
Som jag sa, jag uppfattade mig själv som en hygglig person.
And I knew that my evil was not acceptable to God.
Jag visste ju att det onda i mig inte var acceptabelt för Gud.
But I did not know that my good was not acceptable to God.
Men det jag inte förstod, det var att inte heller det goda var acceptabelt för Gud.
Is that a revelation to you?
Är det en uppenbarelse för dig att det är så?
I asked God to forgive the sinful part of me.
Jag bad Gud förlåta de syndiga bitarna i mitt liv.
I made a statement the other night. I want to come back to it.
Jag gjorde ett uttalande här kvällen. Jag vill gärna upprepa det.
There are two kinds of sinners.
Det finns två sorters syndare.
You know what they are now?
Vet du vad det är för sorts syndare?
There are good sinners.
Det finns bra syndare.
And bad sinners.
Och dåliga syndare.
But they're both sinners.
Men båda två är syndare.
And they both need the grace of God.
Och båda behöver Guds nåd.
I had asked God to forgive my sinfulness.
Jag hade bett Gud förlåta min syndfullhet.
But I told God I could do so many wonderful and good things for him.
Men jag beskrev för Gud hur mycket underbart jag kunde uträtta för honom.
He was just lucky to have me.
Vilken lycklig person han var som hade fått tag i mig.
And so God began this work in my life.
Så Gud började verka och arbeta i mitt liv.
And the Spirit of God was working to show me something.
Guds ande arbetade på att visa mig någonting.
He was trying to give me a revelation of my sinfulness.
Han försökte uppenbara min egen syndfullhet.
Because see, I didn't understand what sin really was.
För jag förstod inte egentligen vad synd var.
I thought sin was you know, when you go out here and take drugs or
jag hade uppfattningen att synd är att gå ut och ta droger.
You know, get drunk or
eller bli berusad.
Harlots and things like that, you know.
Eller var med skökor.
Robbers and killers and things like
eller
that.
Stjäla eller råna.
I thought that was sin.
Jag tänkte det är synd.
But I didn't understand that God looked at the good part of me just as he did the bad part of me.
Men jag förstod inte att Gud såg på det goda i mig på samma sätt som han såg på det onda.
There are many people today.
Det finns många människor idag.
Who are not bad people.
Som inte är dåliga människor.
They are good people.
Goda människor.
But they're the hardest people to bring to God.
De är svårast att föra till Jesus.
I want to say that again.
Det vill jag gärna säga en gång till.
Good people are the hardest people to bring to God.
De goda människorna är de svåraste att få med till Gud.
Because they say I've been good all of my life.
Därför de säger ja men jag har varit god hela mitt liv.
And they do not realize that our good is not acceptable to God just as our sin was not acceptable to God.
Och de inser inte att det goda är lika oacceptabelt för Gud som det onda.
We are sinners before God.
Vi är helt enkelt syndare inför Gud.
Now, I want to show you how God showed this to me.
Och jag delar gärna hur Gud visade det för mig.
I was praying one day.
En dag var jag i bön.
And I was asking God to help me with my temper.
Och jag bad Gud hjälpa mig med mitt temperament.
Am I the only one that ever prayed that?
Jag är den enda som har bett om hjälp med temperamentet, det dåliga humöret och så vidare.
I really don't have a too bad a temper.
Jag har inte allt för dåligt humör.
What really bothers me most is what I'm driving.
Det värsta jag har det är när jag kör bil.
Where I live at, it's very easy to get a driver's license.
Där jag bor är det väldigt lätt att få körkort.
You just open a box of Cracker Jacks and get it out, you know.
Det är ungefär som att bara dra en lott ungefär.
We have people in my town that drive around without driver's license.
Och det finns folk där som kör utan körkort.
They have no insurance on their car.
De har bilen oförsäkrad.
No driver's license.
Inget körkort.
And they just get away with it all the time.
De klarar sig ändå hela tiden.
Sometimes they don't even have a tag on their car, you know.
Ibland har de inte ens registreringsnummer på bilen.
And sometimes they do the stupidest things, you know.
Och de gör de mest idiotiska saker ibland.
There's hardly a time that I drive across town that somebody doesn't almost hit me.
Och det är nästan aldrig att jag kan köra i stan utan att vara med om såna här incidenter då jag nästan blev påkörd.
It's like driving in a demolition derby, you know.
Det är som att köra på en bilskrot.
And sometimes I get very aggravated.
Och jag blir väldigt upprörd ibland.
And I shake my fist, you know.
Och jag höter näven åt dem.
And I went home one day.
En dag kom jag hem.
And I was upset.
Jag var upprörd.
And I said, God, please help me.
Och jag sa, Gud, hjälp mig.
Help me with this temper, Lord.
Hjälp mig med mitt.
I hardly ever lose it except there, you know.
Jag kan nästan alltid klara mitt humör utom i trafiken.
But I said, God, help me with my temper.
Herre, hjälp mig med mitt temperament.
And God spoke to me very clearly.
Och Gud talade väldigt tydligt till mig.
He said, no, I don't think I will.
Nej, det tror jag inte jag kommer att göra, sa han.
And I said, well, why not?
Men varför inte, Gud?
And this is what he told me.
Och så sa han så här.
If I take your temper away,
om jag tar bort ditt dåliga humör,
you will think you're perfect.
Så kommer du att tro att du är fullkomlig.
That's what he told me. And he was right.
Och han har helt rätt.
So as I was trying to figure out what he was getting at.
Jag försökte räkna ut vad det var Gud ville komma fram till.
And I said, Lord, but it's such a weakness in my life.
Men Herre, det är ju en sån svaghet i mitt liv.
And then he spoke to me again.
Och så talade Gud till mig på nytt.
He said, son, it isn't your weakness that bothers me.
Min son, det är inte dina svagheter jag har problem med.
It is your strength.
Utan det är dina starka sidor.
Let that sink in.
Det där kan sjunka in.
You need to write that down.
Skriv gärna ner det.
It is not your weakness that bothers God.
Det är inte dina svagheter som Gud har problem med.
It is where you think you are strong.
Utan det är på de områden där du tror att du är stark.
God had me make a list.
Gud fick mig att skriva ner en lista.
Of all the areas in my life that I would never fail God.
Och jag fick skriva ner alla de områden i mitt liv där jag visste att jag aldrig skulle svika Gud.
Do you have areas in your life that you think you'll never fail God?
Har du områden i ditt liv där du är säker på att du aldrig kommer att svika Gud?
Oh, you're strong in this area.
Du vet att här har jag blivit stark på det området.
I wrote the list down.
Jag skrev en lista.
I was pretty confident of that list.
Och jag kände mig säker och trygg med den där listan.
I'll never fail these, Lord.
De här områdena vet jag att jag inte kommer att svika dig, Herre.
In 6 months time.
Inom 6 månader.
I had failed everything on the list.
Hade jag svikit varje punkt på listan.
Now, I didn't rob a bank or run off with somebody's wife.
Det handlade inte om att jag rånade en bank eller stack iväg med någon annans hustru.
But you only have to cross the line that far with God.
Men du vet, du behöver bara komma lite över gränsen med Gud.
And every time God was there, said, "Got you."
Och så fort jag gjorde ett litet misstag, sa Gud, aha, där ser du.
And I had to take my pencil and strike it off the list.
Så fick jag plocka fram pennan och stryka den punkten från listan.
It reminded me of a man that lived in Missouri many years ago.
Det påminner mig om en man som bodde i Missouri för många år sedan.
This man was, you know, kind of touched a little bit.
What do you mean?
His elevator didn't go to the top floor.
Oh, just, I understand. Hissen fungerar inte. Han var inte riktigt sina sunda vätskor. Amen, brother Porton.
And this man was going around with a list.
Den här mannen gick omkring med en lista.
He had written down every name of every man in town.
Han hade skrivit på den här listan, så hade han namnet på varenda person som bodde i stan.
And on this list he had written, "I can beat up every man on this list."
Han hade skrivit att han kunde klå varenda person på listan.
And so he was walking around with this list in his hand.
Han gick omkring med den här listan.
And he met another man in town.
Så mötte han en annan man på stan.
And the man's name was Roy.
Och den andra mannen hette Roy.
And he said, "Roy, what have you got?"
Han sa, "Roy, vad har du där?"
He said, "I've got a list of every man in town that I can beat up."
Jag har en lista på varenda person här i stan som jag kan klå.
He said, "Is my name on that list?"
Och mannen sa, "Finns mitt namn på listan?"
And Roy looked at his list.
Roy tittade på sin lista.
"Yes, your name is on it."
Ja, ditt namn finns på listan.
The man said, "You can't beat me up."
Och då sa den andra mannen, "Du kan inte klå mig."
And Roy said, "Really?"
Kan jag verkligen inte?
Okay.
Okay, sa han.
Took his name off the list.
Så stök han namn på listan.
Well, that's what I was doing.
Det var det jag höll på.
There was a lot of things here I thought I could win at.
Det fanns många områden jag trodde jag kunde vinna.
I was having to take the names off the list, you know.
Men jag var tvungen att plocka bort den ena punkten efter den andra.
After 6 months.
Efter 6 månader.
When I had failed in the last thing.
När jag hade misslyckats med den sista punkten.
I was so miserable.
Så kände jag mig så bedrövlig.
And I went into my room to pray.
Så jag gick in på mitt rum och skulle be.
And usually I walk and pray.
Vanligtvis så går jag omkring och ber.
Sometimes I kneel and pray.
Ibland böjer jag knä.
Sometimes I sit and pray.
Ibland sitter jag och ber.
I found out God doesn't really care how
jag kom på
you pray.
Att Gud bryr sig inte om jag sitter, står eller böjer knä.
But I was so miserable. I just got on my face on the floor.
Men jag mådde så dåligt då, så att jag la mig raklång på golvet.
And I was weeping before God.
Jag grät inför Gud.
And I said, "God, I am so miserable."
Jag sa, Gud, jag känner mig så bedrövlig.
I have failed you in every area.
Jag har svikit dig på varje område.
I said, "There is not one thing about me that is spiritual."
Jag sa, det finns ju ingenting i mitt liv som är andligt.
I'm a failure in everything.
Jag är misslyckad. Jag är ett stort misslyckande.
And while I was crying,
och medan jag grät,
God spoke to me.
Så talade Gud till mig.
He said, "Welcome to the kingdom."
Han sa, välkommen in i Guds rike.
And I don't, to this day, I don't know whether it was a spiritual voice or an audible voice. I don't know.
Än idag kan jag inte säga om det var en andlig röst eller om det var en fysisk röst i mina öron.
I sat up.
Men jag satte mig upp.
And I put my arm on the couch.
Och jag la ena armen på soffan.
I was still sitting on the floor.
Jag satt på golvet.
And I said, "What did you say?"
Vad säger du, Herre?
And he said it again.
Och Gud sa det på nytt.
"Welcome to the kingdom."
Välkommen in i mitt rike.
And he quoted to me Matthew 5 and 3.
Och så citerade han Matteus 5 vers 3.
"Blessed are the poor in spirit."
Saliga är de som är fattiga i anden.
"For theirs is the kingdom."
För de hör himmelriket till.
He said, "You finally saw what I was after."
Äntligen har du fått syn på det jag har velat visa dig så länge.
I thought there was something about me that could help save me.
Jag trodde det fanns något i mitt liv som kunde hjälpa mig att bli frälst.
That there was part of me that didn't need to be saved.
Att det fanns delar i mitt liv som inte behövde bli frälsta.
There was an evil part that God forgave.
Jag trodde det fanns en ond del av mig som Gud förlät.
But there was a good part of me.
Men det fanns också en god del av mig.
That didn't need any salvation.
Som inte behövde någon frälsning.
And God had to show me that All of me needed to be saved.
Och Gud var tvungen att visa mig att hela jag behövde bli frälst.
Not just part of me.
Inte bara bitar av mig.
Not just to forgive me of a few little sins here and
Inte
there.
Bara bli förlåten för några synder här och där.
But God had to reveal to me that I was as much a sinner as the worst sinner in the world.
Gud fick visa mig att jag var lika mycket syndare som den värsta syndaren i hela världen.
I was just as unacceptable to him as the worst person in
the
world.
Jag var lika oacceptabel för Gud som den värsta människan.
We look at people and we say, oh, that person needs to be saved.
Vi tittar på andra människor och säger, den personen behöver verkligen bli frälst.
But we don't say that about a good person, do we?
Men det så talar vi inte om goda människor.
We see someone doing what we call evil.
Vi ser någon som gör det vi kallar för ont.
And we say, oh, that person needs to be saved.
Den människan behöver verkligen bli frälst, säger vi.
But if we have a good person.
Men om det är en god människa.
We don't say they need to be saved.
Så säger vi inte att den människan behöver bli frälst.
This concept is in our mind.
Vi har den här uppfattningen här i vårt huvud.
There is nothing about you.
Att det finns ingenting.
Not one thing about you.
I ditt liv.
That is worthy of God saving.
Som är värt Gud, Guds frälsning.
Let that sink in.
Låt det sjunka in.
As David said, Sela.
Vi säger som David sa, Sela.
All right. We're getting it down here.
Det börjar fungera nu.
I want you to understand that you weren't worth saving.
Jag vill att du ska förstå att du inte var värd att bli frälst.
I wasn't worth saving.
Jag var inte värd att bli frälst.
God did not die for us because we were worth saving.
Gud dog inte för oss därför att vi var värda att bli frälsta.
He died for us because he loved us.
Han dog för oss därför att han älskar oss.
Halleluja.
Tack Jesus.
Let it sink in.
Låt det sjunka ner.
We do not realize how much God hates sin.
Vi vet inte hur mycket Gud hatar synden.
God created a hell.
Gud har skapat någonting som kallas för helvetet.
And a lake of fire for eternity.
Och eldsjön för hela evigheten.
To put creatures that have sinned.
Där ska syndare placeras. Skapar varelser som har syndat.
It's hard to comprehend that.
Det är svårt att fatta det.
But God created it because he hates sin.
Gud har skapat den platsen för han hatar synden.
Now don't try to figure God out.
Försök inte räkna ut hur Gud
Just
tänker.
Take it for what it says.
Bara acceptera det Gud säger.
God loves the sinner.
Gud älskar syndaren.
But he hates the sin.
Men han hatar synd.
And this is the reason that God had to make me understand it this way.
Och Gud fick hjälpa mig så att jag kunde förstå det hela.
Grace at that moment became the greatest word in my life.
I det ögonblicket när jag insåg så blev nåd det dyrbaraste ordet i mitt liv.
God had to make me aware of my total inability to save myself.
Gud fick övertyga mig om min totala oförmåga att frälsa mig själv.
I thought there were things about me that were spiritual.
Jag trodde det fanns delar i mitt liv som var andligt.
But there were not.
Men det fanns inte.
There was nothing about me that was spiritual.
Det fanns inget i mig som var andligt.
And only by grace did God save me.
Och det var bara genom sin nåd Gud frälste mig.
Now the word grace.
Ordet nåd.
It means undeserved favor.
Det betyder oförtjänt favör eller oförtjänt.
It's something that we could never have earned.
Det är någonting som vi aldrig kunde tjäna ihop till.
When the word grace was first evolving.
När ordet nåd först började utvecklas.
In the Old Testament concept of it.
I gammaltestamentliga betydelsen.
It meant a weaker, a stronger person came to the aid of a weaker person.
Det betyder att en stark person kom en svag person till hjälp.
But as it evolved into what we know it to be today.
Men allt eftersom det utvecklades till att bli vad vi känner till idag.
It simply means that God has given us something.
Så innebär det att Gud har gett oss någonting.
That we could not possibly have ever earned.
Som vi inte själva kunde tjäna ihop till.
He has done something in our life that we could have never deserved.
Han har gjort någonting i våra liv som vi aldrig kunde förtjäna.
If we had been the best person in the world.
Även om vi hade varit den bästa personen i världen.
We could not have earned this.
Så kunde vi inte gjort oss förtjänta av det.
Paul describes grace here.
Paulus beskriver nåden här.
As reigning in our life.
Som någonting som regerar i våra liv.
Ruling in our life.
Som styr våra liv.
I read to you that verse.
Jag läste versen.
It says as sin reigned in your life.
Så det står att som synden regerade i ditt liv.
How many of you know sin controlled us?
Hur många känner till att synden kontrollerade ditt liv?
Before Christ came into our life.
Innan Kristus kom in i vårt liv.
The Bible plainly says that sin ruled us.
Så säger Bibeln klart och tydligt att synden regerade.
In Romans chapter 6.
I Romarbrevet 6.
Paul tells us that we were once the servants of sin.
Så säger Paulus att vi en gång var syndens tjänare, syndens trälar.
It actually means the slave of sin.
Betyder bokstavligt talat träl.
That sin ruled in our life.
Synden regerade våra liv.
But I want you to notice what Paul says here.
Men lägg märke till vad Paulus säger här.
He says that sin reigns in our life.
Synden regerar i våra liv.
It exercises dominion in my life.
Utöva inflytande, dominera mitt liv.
Had you ever thought of grace that way?
Har du tänkt på nåden på det sättet?
Or was it just some gift that God dropped on you?
Eller är det bara som vilken julklapp som helst Gud har gett dig?
No, grace rules in our life.
Nåden regerar våra liv.
Hallelujah. We are no longer under the dominion of sin.
Vi är inte längre under syndens regim.
But we are now under the dominion of the grace of God.
Utan under Guds nåds regering.
Hallelujah. Let this sink in. It'll get you in just a minute.
Låt det här smälta i ditt hjärta.
Paul wrote in the... I believe it's... I can't even read my own writing here.
Kan inte läsa min egen handstil.
Anyway, he said, I do not nullify the grace of God. For if justification were by the law, Christ died in vain.
Om nu rättfärdigelsen kom genom lagen så har Kristus dött förgäves.
The grace of God was given because God gave us the law to show us we couldn't save ourselves.
Lagen gavs oss för att Gud ville visa oss att vi inte kan frälsa oss själva.
Let me go back to that verse again here.
Vi kan gå tillbaka till den versen och titta på den en gång till.
It's in Romans 5.
I Romarbrevet 5.
And verse 20.
Den 20:e versen.
The law was added that offense might abound.
Lagen hade inte kommit in för att fallet skulle bli så mycket större.
Let me clarify that for you.
Jag ska förklara det, tydliggöra det.
God gave the law for a purpose.
Gud gav lagen med ett syfte.
And that purpose was to show us how sinful that we were.
Lagen skulle visa oss hur verkligt syndiga vi var.
Now, I want you to know that you're not judged just by what you do.
Jag vill att du ska veta att du inte blir dömd bara utifrån det du gör.
We're not judged just by what manifests itself outwardly.
Vi kan inte bli dömda bara utifrån det som syns att vi gör.
Have you ever read the Sermon on the Mount?
Har du någon gång läst Bergspredikan?
I'm going to ask you some questions here and I want you to think about them.
Jag ska ställa några frågor som jag vill att du ska tänka på.
You don't have to raise your hand if you don't want to.
Du behöver inte lyfta upp handen och svara på det om du inte vill.
Just think about it.
Men tänk på frågan.
How many murderers do we have here today?
Hur många mördare är här idag?
No murderers here today.
Ingen mördare här?
Well. How many adulterers do we have here
today?
Hur
många äktenskapsbrytare har vi här idag?
Things like that. All right.
Okay.
How many thieves do we have in the audience
today? Hur många
today?
Tjuvar har vi i publiken idag?
Oh, we know that those people are bad people, don't we?
Vi vet ju att den här typen av människor är dåliga människor, eller hur?
But do you know what Jesus said?
Men vet du vad Jesus sa?
Jesus said if you lust after another person in your heart,
om du har begärs i ditt hjärta efter en annan,
that you're an adulterer.
Så har du redan begått äktenskapsbrott.
He said if you hate your brother, you're a murderer.
Han säger att om du har hat till din broder så är du en mördare.
If you covet what your brother has, you're a thief.
Om du har begärelse till något som någon annan äger så är du en tjuv.
That's the gist of what Jesus is saying.
Det är själva kärnan i det Jesus sa.
In other words, you're going to stand before God's judgment.
Det innebär att du ska stå inför Guds domstol.
And be judged by your heart.
Och dömas efter ditt hjärta.
Jesus said, out of the heart proceedeth these things.
Och Jesus sa att det är från hjärtat allt detta kommer.
Now I can keep myself from stealing what you have.
Det är klart att jag kan hålla mig från att faktiskt stjäla det du äger.
But I cannot keep myself from coveting what you have.
Men jag kanske inte kan hålla mig från att vara avundsjuk på eller ha begär till det du äger.
We may be able to keep ourselves from stealing.
Vi kanske kan hålla oss borta från att stjäla.
Or we can keep ourselves from murdering someone.
Eller vi kanske kan låta bli att mörda någon.
But can we keep ourselves from hating someone?
Men kan vi undvika hatet?
Now I'm talking about without Christ.
Jag talar om att klara detta utan Kristus.
We're not talking about in Christ.
Nu talar vi inte om hur vi lever i Kristus.
We're talking about without Christ.
Utan bara mänskligt.
We cannot do these things.
Mänskligt sett så klarar vi inte att leva på det viset.
And we shall be judged according to our heart.
Och vi kommer att dömas efter vårt hjärta.
Not just what we have done outwardly.
Inte bara efter våra yttre gärningar.
That makes it a little bit different, doesn't it?
Det gör ju att det blir väldigt skillnad, eller hur?
How many murders do we have?
Hur många mördare har vi här?
Have we hated someone?
Har vi hatat någon?
Have you ever hated someone?
Har du någonsin hatat någon?
I have.
Det har jag gjort.
Have you lusted for someone?
Har du haft begär efter någon?
Have you coveted something?
Har du haft begär efter något?
Then if you stand before God, you stand guilty of those things.
Om du står inför Gud så kommer du att vara skyldig.
Don't think that you're going to go to God innocent. You're not.
Tror inte att kommer kunna komma inför Gud i oskuld och oskyldig.
I want you to see how utterly sinful that God looks at our heart.
Jag vill att vi ska se hur ytterst syndfulla våra hjärtan är, och det är såna vi är inför Gud. Det är så Gud ser det.
And under the right circumstances.
Och under de rätta omständigheterna.
That most of us are capable of doing anything.
Eller de felaktiga omständigheterna, så är de flesta av oss förmögna att göra nästan vad som helst.
Without Christ in our heart.
Om vi inte har Kristus i vår hjärta.
Remember, without Christ in our heart.
Jag menar alltså utan Kristus i
vår hjärta. We are capable of almost
anything. Så vi är faktiskt kapabla till nästan allting.
It's not just what you do.
Det handlar inte bara om det du gör.
It's what you're capable of doing.
Utan det är vad du är kapabel att göra.
And God added the law.
Och Gud, han gav lagen.
To show us how sinful that we really are.
För att vi genom lagen skulle upptäcka hur syndfulla vi är.
The law was never given to us to make us righteous.
Lagen var inte en hjälp från Gud för att vi skulle bli rättfärdiga.
And people who try to come to God that way.
Och människor som har försökt komma till Gud med hjälp av lagen.
They frustrate the grace of God.
De gör om intet Guds nåd.
Because we can never approach God in those terms.
För på den vägen så kan vi aldrig komma till Gud.
Well, let me get back to grace here.
Vi går tillbaka till nåden.
I just want you to see how powerful grace is.
Jag vill att du ska upptäcka hur stark och mäktig nåden är.
Have you ever seen grace as ruling your life?
Har du någonsin tänkt på nåden som någonting som regerar och styr i ditt liv?
There was a time when sin ruled my life.
Det fanns en tid när synden regerade mitt liv.
But now the grace of God.
Men nu är det Guds nåd.
Rules my life.
Som regerar mitt liv.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
The grace of God rules in
Guds
my life.
Guds nåd regerar i mitt liv.
And the title of this message is Reigning Grace. Amen.
Titeln för det här budskapet är regerande nåd.
It implies a legal pardon.
Och i det här begreppet så infattas en juridisk förlåtelse.
It implies an acquittal.
En juridisk benådning. Take the second thing.
An acquittal.
Acquittal.
Acquittal. It means to be not guilty anymore.
Det är att bli förklarad oskyldig, förklarad fri.
It reveals divine favor from God.
Och det är uppenbara gudomligt välbehag.
We are favored by God.
Guds välbehag vilar över våra liv.
Because he chose to favor us.
Och det beror på att han valde att se oss som välbehagliga.
Halleluja. This isn't coming through as good as it needs to tonight. Amen.
Det här behöver komma igenom, tränga igenom bättre.
But I hope the Lord will make it as real to you as he did to me.
Jag hoppas Herren ska levandegöra och göra detta verkligt för dig som han har gjort för mig.
Because sometimes we use the word grace so glibly, it just
därför att vi använder ofta ordet nåd så lätt sinnigt.
It appears so easily on our tongue sometimes.
Det vi får ta det så lätt på tungan, nåd.
As I was talking about this afternoon,
som jag sa i eftermiddags,
Dietrich Bonhoeffer wrote about the grace of God.
Så skrev Dietrich Bonhoeffer om nåd.
And he talked about two different things, costly grace and cheap grace.
Han talade om dyrbar nåd och billig nåd.
And I'm going to quote from him here in this today.
Och jag ska citera honom ikväll.
Costly grace is the ruling power in our life.
Den dyrbara nåden är en regerande kraft, styrande kraft i våra liv.
It constrains us to follow Jesus Christ.
Den tyglar oss till att följa Jesus Kristus.
It compels us to discipleship.
Den uppmuntrar oss till lärjungaskap.
It makes us to grow in our faith.
Den får oss att växa i vår tro.
It humbles us to obedience to Christ in the church.
Den ödmjukar oss till Kristi lydnad i församlingen.
It is the path the Holy Spirit uses to guide our life.
Det är den väg den heliga ande använder för att vägleda oss.
He also described cheap grace.
Bonhoeffer beskriver också den billiga nåden.
We talked about a costly grace and a cheap grace.
Vi talade om en dyrbar nåd och en billig nåd.
Cheap grace is a Christianity without a commitment to Christ.
Billig nåd är en kristendom utan en överlåtelse till Gud.
It is the belief in the justification of sin.
Det är en tro på att synden kan bli rättfärdigad.
Without the justification of the sinner.
Utan att syndaren blir rättfärdiggjord.
Which means I'm still under sin.
Det innebär att jag fortfarande lever under synden.
Praise the Lord.
So
a person that believes that will not aspire to live a different life.
En människa som har den tron kommer aldrig att sträcka sig efter ett gudomligt liv.
Cheap grace is a grace we bestow upon ourselves.
Billig nåd är någonting som vi ger oss själva.
It is forgiveness without repentance.
Vi unnar oss en förlåtelse där vi inte behöver omvända oss.
It is Christianity without the cross.
Det är kristendom utan korset.
You have heard me preach many times on the cross of Christ.
Ni har hört mig predika många gånger om Kristi kors.
Do you remember the example in the Word of God about the pearl of great price?
Kommer du ihåg liknelsen om den dyrbara pärlan?
Jesus talked about the kingdom of God.
Jesus undervisade om Guds rike.
He said it's like a man that was a merchant of pearls.
Det handlar om en man som handlade med pärlor.
And he found a costly pearl.
Så lyckades han hitta en mycket dyrbar pärla.
A pearl that was without price.
En enormt dyrbar pärla som.
And the Bible says he sold everything that he had.
Så han sålde allt vad han ägde och hade.
To purchase that pearl.
För att kunna köpa den ovärderliga pärlan.
Then Jesus gave us a second illustration.
Sen ger Jesus en bild till, en berättelse till.
He said it's like a man who found a treasure in a field.
Det är som när en man hittar en skatt i en åker.
And he sold everything he had and bought the field.
Och säljer allt vad han äger för att kunna köpa fältet.
To gain the treasure.
För att i sin tur få skatten.
Hallelujah. It is grace that compels us to do this.
Nåden tvingar oss till att göra sånt här.
It is God's grace in our life.
Det är Guds nåd i våra liv.
That causes us to want God's best in our life.
Som förmår oss att längta efter och vilja ha Guds bästa i våra liv.
Now I've always thought of Christ as being the pearl and the treasure.
Jag har alltid tänkt på Kristus som den här dyrbara pärlan och den här underbara skatten.
Jesus was preaching about the kingdom of God.
Men Jesus undervisade om Guds rike.
But he is the reason for the kingdom of God, isn't he?
Han är ju själva upphovet till Guds rike, eller hur?
It is that place we come in God.
När vi kommer in i denna ställning inför Gud.
Where something compels us to do something.
Vi lever i Gud på ett sätt så att vi överbevisas, tvingas, drivs.
Have you ever felt compelled to do something?
Har du känt dig driven att göra någonting?
That's what grace does to you.
Det är det nåden gör med dig.
It compels you to walk with God.
Det driver på dig så att du vill vandra med Gud.
Now we talked about faith today.
Vi talade om tro idag.
And the commitment of faith.
Och trons överlåtelse.
But grace and faith work together.
Du vet att nåden och tron samarbetar.
It is faith that makes me follow Jesus.
Tron får mig att följa Jesus.
It is grace that compels me to get up and do it.
Och nåden driver mig att sätta igång och göra det.
They're like the right and left hand.
Det är ungefär som vänstra och högra handen.
The ministry of God to our life.
Det är Guds verk, Guds tjänst i våra liv.
Now, as you grow in the grace of God.
När du växer i Guds nåd.
Have you ever read that term, growing in the grace of God?
Känner du till den här termen, det här begreppet att växa i nåden?
Why would I have to grow in the grace of God?
Varför ska vi behöva växa i Guds nåd?
Well, it's pretty simple.
Det är ganska enkelt.
That the closer you get to God.
Ju närmare du kommer Gud.
The more you will become aware of your own sinfulness.
Desto mer blir du medveten om din egen syndfullhet.
And it took me a long time to understand
this. Det tog mig lång tid att fatta detta.
I would pray to know God.
Jag bad om att få lära känna Herren.
I would pray to draw closer to God.
Jag bad att få komma närmare Gud.
And then when I knew that God was drawing me.
Och jag visste att Gud höll på att dra mig närmare.
I would feel more sinful than I had ever felt in my life.
Plötsligt så kände jag mig mer syndfull än jag någonsin hade upplevt tidigare.
And I thought it was going to be the opposite of that.
Jag tänkte att egentligen skulle det bli på motsatta sättet.
I thought the closer that I got to
jag tänkte
God,
så att ju närmare jag kommer Gud,
the more spiritual I would feel.
Ju andligare kommer jag känna mig.
Oh, praise God, I'm spiritual.
Och jag kommer känna, oh, prisad var Herren, vad andlig jag har blivit.
But it doesn't work that way.
Men så fungerar inte.
As you are being drawn closer to a holy God,
när du dras närmare en helig Gud,
the sinfulness of your creature,
så kommer syndfullheten i ditt liv,
is brought closer to the light,
kommer in i det allt starkare ljuset,
and you begin to see things about yourself you never knew existed.
Och i det ljuset så börjar du upptäcka saker i ditt liv som du inte ens visste fanns där.
Hallelujah. The best I ever felt about myself was the day that God saved me.
Det bästa jag har känt mig själv, det var den dagen Gud frälste mig.
And the closer he's drawn me,
och sen har det varit så att ju närmare sig själv han har dragit mig,
the worst opinion I've got of myself.
Så har jag fått en mer och mer tydlig bild av mig själv.
But I understand something.
Men jag förstår någonting.
I'm gonna have this body until I leave this earth.
Jag ska leva i den här kroppen till den dagen jag lämnar jorden.
I've seen worse, I've seen better.
Jag har sett det som är värre och jag har sett det som är bättre.
But this is what God gave me.
Men det här är det Gud gav mig.
But I understand its sinfulness.
Men jag förstår vilken syndfullhet som finns här.
I know that God has put his spirit in my heart.
Jag vet att Gud har lagt sin hand i mitt hjärta.
But in this body that nature is still there.
Men i kroppen så finns samma natur kvar.
How many of you know we're still capable of sin?
Hur många vet att vi fortfarande kan synda?
Did you not know that?
Visste du det?
After Christ comes in your heart?
Efter att Kristus kom in i ditt liv.
You are still capable of sin.
Så har du fortfarande förmågan att synda.
You can do that if you want to.
Du kan göra det om du vill.
Paul said in Romans chapter 6.
Paulus säger i Romarbrevet 6.
If we yield ourselves as servants to sin.
Om vi överlämnar oss själva som tjänare till synden,
then we become the servant of what we yield ourselves to.
Så blir vi ju tjänare till det vi väljer att tjäna.
Whether it's unto death,
det kan vara döden vi
by
väljer
sin,
genom synden,
or if we yield ourselves to the life of Christ,
eller om vi överlämnar oss till Kristi liv,
then we yield ourselves to righteousness.
Då överlämnar vi oss till rättfärdighet.
So we have to make that choice.
Vi måste göra ett val.
In our body is still that power of sin.
I vår kropp finns fortfarande förmågan att synda.
And from the time that Christ comes into your life,
från det ögonblick Kristus kommer in i ditt liv,
until the time you lay this body down,
tills den dagen du lägger ner kroppen,
you're going to fight a battle.
Så kommer du att ha en kamp att kämpa.
There's going to be a warfare going on in your life.
Ett krig pågår ständigt.
You're going to be pulled by the flesh. This direction.
Du kommer att dras av köttet i ena riktningen.
You need something in your life.
Du behöver något i ditt liv.
And God knew that.
Och Gud visste det.
And so he gave you grace.
Så han gav dig nåden.
Grace isn't just something that sits there.
Nåden är inte bara någonting som finns där.
It works in your life.
Utan det arbetar och verksamt i ditt liv.
The grace of God works in our life.
Guds nåd verkar i våra liv.
The grace of God has established peace between me and God.
Guds nåd har upprättat frid mellan mig och Gud.
The first thing that happened when God gave me his grace.
Det första som hände när Gud gav mig sin nåd.
Was he put peace in my heart.
Det var att han la ner frid i mitt hjärta.
Do you know what I'm talking about today?
Känner du igen det jag pratar om?
Has God put peace in your heart?
Har Gud lagt frid i ditt hjärta.
That's the first thing that happens when grace comes.
Det är det första som händer när nåden kommer.
Peace,
frid,
then joy.
Och sen glädje.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
Wonderful.
Så det är underbart.
And that peace lives in my heart.
Och den friden bor och lever i mitt hjärta.
Because the grace of God is real.
Därför att Guds nåd är verklig och äkta.
Where once I was alien from God.
Där jag en gång var främling och främmande för Gud.
Where once I was the enemy of God.
Där jag en gång var Guds fiende.
Now God has reconciled.
Har Gud nu försonat mig.
And brought us close to him.
Och fört mig nära honom.
Where once my heart was troubled.
Där mitt hjärta en gång var ansatt.
Now I have peace.
Har jag nu frid.
Hallelujah. Do you have that peace tonight?
Har du friden ikväll?
Well, if you don't, there's a reason for it.
Om du inte har det så finns det ett skäl till det.
You lost it.
Då har du förlorat den.
I said you lost it.
Det berodde på att du tappade den.
Because you did not allow the grace of God to compel you the right direction.
Det berodde på att du inte har tillåtit Guds nåd att driva dig i rätt riktning.
Hallelujah. You violated the peace of God in your heart.
Du har gjort våld på Guds frid i ditt liv.
You felt to do one thing and you did something else.
Du kände att du borde göra en sak men du gjorde någonting annat.
Now remember what sin is.
Kommer du ihåg vad synden är?
Sin is choosing to do your thing over God's thing.
Synd är att du väljer att göra din grej istället för det Gud vill att du ska göra.
And when you start doing that,
och när du börjar göra det,
you lose your peace.
Så förlorar du din frid.
Oh, it took me a while to understand this.
Det tog lite tid för mig att förstå det.
I was praying this afternoon.
I eftermiddag så var jag i bön.
And I was thinking, Lord, it's taken me a long time to understand this.
Det har tagit mig så lång tid att fatta.
And the whole time God's been beating me on the head.
Och Gud har slagit mig i huvudet hela tiden.
Trying to pound it into my head.
Han har försökt knacka in det i huvudet på mig.
Amen.
Hamra in det.
But God put the peace of God in our heart.
Men Herren har lagt ner Guds frid i våra hjärtan.
To make me understand that it's a gift of the grace of God.
Så han vill få mig att förstå att det är en gåva, denna Guds nåd.
Grace always denotes a gift.
Gåva, en nåd innebär alltid en gåva.
A gift that you couldn't possibly get yourself.
Gåva som du aldrig kunde skaffa dig själv.
That you could never earn or never with the peace of God.
Med Guds frid.
And God intends it for the highest good in your life.
Och Gud har ämnat det för att du ska ha det allra bästa i ditt liv.
Now, I have to preface that.
Och jag måste förtydliga det.
God sends it into your life for the highest good.
För det allra bästa.
Now that doesn't mean what you count as good.
Allra bästa är inte vad du tycker är det allra bästa.
You know, when I used to take my children to the dentist.
När jag brukade ta med mina barn till tandläkaren.
Have you ever listened to that drill? I hate that drill.
Känner du igen ljudet av tandläkarborren? Jag hatar den.
Sound, you know.
Det är ett sånt oljud.
I don't like that.
Jag gillar inte det.
But I've taken my children to the dentist.
Men jag har tagit med mina barn till tandläkaren.
Have their teeth worked on.
Och han fick arbeta med deras tänder.
They didn't like it.
Det gillade de inte.
But it was for their good.
Men det var för deras bästa.
Amen.
Amen.
I took them down to the health department.
Jag tog dem till doktorn.
And they got shots.
Och de fick bli vaccinerade.
They really didn't like that.
Det gillade de inte alls.
But it was for their good.
Men det var för deras bästa.
There were times that I had to punish them.
Det fanns tillfällen när jag måste straffa dem.
They didn't like that.
Det gillade de inte.
But it was for their good.
Men det var för deras bästa.
So what God releases in your life?
Så det Gud frigör i ditt liv.
Is for your highest good.
Det är för ditt allra bästa.
And God releases his peace into your heart.
Och Gud frigör sin frid i ditt liv,
and
i ditt hjärta.
If I can make you understand this tonight.
Om jag kunde hjälpa dig att förstå detta ikväll.
That God uses that peace and that grace in your life.
Att Gud använder sig av denna frid och denna nåd i ditt liv.
As a steering mechanism.
Som en styrmekanism.
Are you listening now?
Lyssnar du?
God gives you his grace.
Gud ger dig sin nåd.
That through it he may reign in your life.
Så att han genom det kan regera i ditt liv.
Grace doesn't exist without God.
Nåd existerar inte fritt från Gud.
But it is the element that God uses to steer us.
Men Gud använder nåden som ett element för att styra oss.
And then through that he imparts his peace.
Och genom det så införlivar han sin frid.
Do you ever read what Paul said about your peace?
Har du läst att Paulus skriver om din frid?
In Colossians.
I Kolosserbrevet.
He said, let the peace of God act as an umpire in your life.
Han säger att låt Guds frid regera i ditt hjärta, som ett, var som ett kungadöme. Konungslig frid ska regera vårt liv.
You know, when you go to a football game,
du vet, när du går på en fotbollsmatch,
you have umpires.
Så har du kungadömen, riken.
Officials.
Du har officiella ledare.
And they say this was right, this was wrong.
Och domare som säger att det här var fel och det här var rätt.
And that's what God does through this peace in your heart.
Och det är det Gud gör genom nåden och friden i ditt hjärta.
When the grace of God comes,
när Guds nåd kommer,
God puts peace in your heart.
Så lägger han ner frid i ditt hjärta.
And then by that peace he begins to steer your life.
Med hjälp av den friden så börjar han styra ditt liv.
There's a lot of people waiting for a voice from heaven.
Många väntar på att få höra en röst ifrån himmelen.
Oh, I don't know the way of God.
Jag känner inte till Guds väg.
You do know the way of God.
Och det vet du visst det. Du vet Guds väg.
Walk in the peace of God.
Du vandrar i Guds frid.
Walk in the peace of God.
Vandra i Guds frid.
Now I know that there are technical problems here.
Jag vet att det finns tekniska problem.
And maybe we handle them later.
Och det kanske vi kan tala om senare.
But I'm just trying to show you the beginning of God's dealing with your life.
Jag försöker bara visa dig början på hur Gud verkar i ditt liv.
If something violates your peace with God,
om något gör våld på din frid med Gud,
lay it down and walk away.
Lägg bort det, lägg ner det och lämna det.
You don't have to stay there to get an explanation.
Du behöver inte stanna och vänta på en förklaring.
When God troubles you,
utan när Gud stör dig,
something's wrong.
Då är det något som är fel.
God has used this in my life for years.
Gud har använt sig av den metoden i mitt liv i åratal.
When I'm troubled in my spirit,
när jag känner mig besvärad i min ande,
then something is wrong.
Då är det något som är fel.
But when I have peace,
men när jag har frid,
God is in. Of course, God's always in control.
Det är klart att Gud, han är ju alltid, har ju alltid kontrollen. Och
but when my peace is disturbed,
men när min frid är störd,
that means that I could miss God if I don't pay attention.
Det innebär att jag kan missa Gud om jag inte är väldigt uppmärksam.
Many times God has used this in my life.
Många gånger så har Gud använt sig av detta i mitt liv.
One example that comes to my mind right away.
Ett exempel som kommer till mig direkt.
I was driving home from town.
Jag var på väg hem, körde bil.
And I came to a fork in the road.
Så jag kom till en korsning i vägen där vägen delade sig.
And I could go either way.
Jag kunde välja att köra till höger eller till vänster.
One road goes to the east and one road goes to the south.
Den ena går österut och den andra går söderut.
But they both come back together.
Men så småningom kommer båda vägarna samman igen.
And one of them is just a few seconds shorter than the other one.
Den ena vägen är några sekunder snabbare att köra än den andra.
And I started to go the quickest way.
Och jag började svänga åt den snabbaste vägen.
And all of a sudden my peace was disturbed.
Plötsligt så kände jag att min frid blev störd.
Now let me put it in a way you'll understand it.
Jag ska förklara det på ett sätt så det är lätt att förstå.
How many of you know when the phone rings?
Hur många känner till vad som händer när telefonen ringer?
Anybody here that doesn't understand about a phone ringing?
Ni vet hur det är när telefonen ringer. Det förstår alla.
What happens when the phone rings?
Vad händer när telefonen ringer?
Do you look around and say, what's that?
Gör du då så här att du ser dig omkring och säger så här,
what's that noise?
Vad är det där för oljud?
No, you pick it up and say hello.
Nej, när telefonen ringer så lyfter du på luren och säger och svarar.
When your spirit is troubled,
när din ande blir besvärad, störd,
God has dialed your number.
Då är det Gud som har ringt upp ditt telefonnummer.
Pick up the phone, folks.
Då ska du ta upp luren.
Hallelujah. I felt troubled in my spirit.
Och jag kände mig störd i min ande.
And I began to pray.
Och jag började be.
And the spirit of God said, don't go to the right.
Guds ande sa, kör inte till höger.
Go the other way.
Kör den andra vägen.
If you go to the right, you'll be in an accident.
Kör du till höger så kommer du vara med en bilolycka.
So I went to the left.
Så körde till vänster.
And I was very careful.
Jag körde väldigt försiktigt.
And I came back around to where the roads join.
Och jag körde hela vägen och kom till den punkt där vägarna möttes.
I hadn't seen anything.
Jag hade inte sett någonting.
But I started driving down the road again.
Men jag började köra längs vägen.
And just maybe 2-3 kilometers from that point.
2-3 kilometer från den punkten.
There was a truck right in front of me.
Så var det en lastbil som körde framför mig.
And he lost control of the truck.
Och han tappade kontrollen över fordonet.
And ran into another car head on.
Och körde på en annan bil.
And it killed the woman and it killed him.
En frontalkollision som dödade både båda chaufförerna.
If I had been any closer,
om jag hade varit lite närmare,
I would have been right in the middle of it.
Så hade jag varit hamnat mitt i den här krocken.
Folks, it pays to answer the
phone. Det lönar sig att svara på telefonen.
Another time I was driving down the road.
En annan tillfälle när jag körde.
I was on my way back from a little gathering we had after church.
Jag var på väg hem från ett möte vi hade haft efter gudstjänst.
There were several ministers in the car with me.
Det var jag och några andra Herrens tjänare.
And as we were just driving down the road,
medan vi körde längs vägen,
I had the right of way. There was no stop sign. I had the right of way.
Ja, jag hade rätt att köra vidare. Det fanns inga stopptecken eller inga trafikljus eller någonting.
The phone rang.
Så ringde telefonen.
God said, stop.
Och Gud sa, stanna.
I slammed on the brakes.
Jag ställde mig på bromsen.
When God says stop, you better stop.
När Gud säger stopp, så är det bäst att du stannar.
And I just got the car stopped.
Och jag fick bilen att stanna snabbt.
When a car come through the intersection.
När en annan bil dyker upp i vägkorsningen.
At a very fast speed.
Så, och den, han kör fruktansvärt fort.
He had run the stop sign.
Och han hade brytt sig om stopptecknet.
If I had been any closer.
Om jag hade fortsatt att köra.
He would have got me.
Så hade han kört på mig.
But God said stop.
Men Gud sa stopp.
When the phone rings, answer it.
När telefonen ringer, svara.
When you're disturbed in your spirit.
När du känner dig störd i din ande.
God is trying to talk to you.
Så försöker Gud tala till dig.
Now he may not speak to you like he does as you grow in God.
Han kanske talar till dig på olika sätt under tiden du växer upp i Herren.
But if your spirit is troubled.
Men om din ande är störd.
You better stop and start praying.
Så ska du stanna upp och börja be.
You better pray and ask God to guide you.
Be att Gud vägleder dig.
Because you're in danger somewhere.
Därför att någonstans så är, på något sätt är du i fara.
Now folks, I'm giving you the benefit of years of God's dealing with my life.
Det jag delar med er, ni får det goda av sånt som Gud har tagit år att undervisa mig om.
Most of the things I've learned from God have been the hard way.
För det mesta jag har lärt mig av Gud har fått lära mig i den hårda skolan.
I would bump into it or something. God would
stånga mig,
knock me in the head.
Pannan blodig och eller också har Gud slagit mig i huvudet.
Praise the Lord.
Men prisad vare Herren.
When you're talking about grace, there's not much of a place to stop.
När man börjar tala om nåd så vet man inte riktigt hur man ska få stopp på undervisningen.
But I do have a few more things I want to say.
Jag har några få saker till som jag gärna vill dela.
I want to talk to you about adoption.
Jag vill tala om adoption.
Not only has God forgiven us.
Det är inte bara så att Gud har förlåtit oss.
You have to understand what the grace of God has done for you.
Du måste förstå vad Guds nåd har gjort för dig och i dig.
God hasn't just forgiven you.
Gud har inte bara förlåtit dig.
He adopted you.
Han har adopterat dig.
Did you know that?
Visste du det?
Not only did he forgive you of your sins.
Det är inte bara så att han har förlåtit dig dina synder.
He adopted you.
Han har adopterat dig.
And you are now his children.
Och du är nu hans barn.
You belong to him.
Du tillhör honom.
Romans chapter 8.
Romarbrevet 8.
Paul tells us about the spirit of adoption.
Där talar Paulus om det som i svenska Bibeln kallas för barnaskapets ande.
That comes into our heart crying Abba Father.
Så kommer in i oss och ropar Abba Fader.
The word Abba,
ordet Abba,
is an Aramaic word.
Det är ett arameiskt ord.
And it is a word that can only be used by the people in a family.
Och ordet kan bara användas av medlemmarna i en familj.
A child can say to his father Abba.
Ett barn kan säga till sin pappa Abba.
But it was forbidden for a slave to say that to.
Men en slav kunde aldrig använda det ordet.
To his master, he could not use the word Abba. That would be certain punishment to do that.
Då blev han bestraffad om han gjorde det.
But Paul said the spirit of adoption has come into our heart.
Men Paulus talar om barnaskapets ande, adoptionens ande som har kommit in i våra hjärtan.
Crying Abba.
Som ropar Abba.
Now there is no Hebrew word for adoption.
Det finns inget hebreiskt ord för adoption.
You won't find it in Hebrew.
Du kan inte hitta det i det hebreiska språket.
It's not even a Hebrew concept.
Det är inte ens en hebreisk idé, tanke.
So when Paul talked about adoption,
så när Paulus talar om det här,
he was talking about what he knew of the Roman law.
Så uttrycker han någonting som han hade lärt känna genom den romerska lagen.
And I want to take just a few minutes and explain that to you.
Jag vill bara ta några minuter att förklara det för dig.
In the times of Rome,
på den tiden när Romarriket var stort,
when a person was adopted,
så var det så att om en människa blev adopterad,
there was a doctrine in Rome that had to be considered.
Så var det en lag, en romersk lag som måste tillämpas.
It was patria protestis.
Det heter patriotis protestis.
Which means the father has all power.
Det betyder att fadern har all makt.
And according to Roman law,
och enligt romersk lag,
that if you were a son,
så om du var son,
you were completely under the power of your father, life and death.
Så var du helt och hållet under din faders makt. Det var på liv och död.
He had complete control over your life.
Han hade den fulla makten och kontrollen över ditt liv.
It did not stop when you became 21 years of age.
Och den makten, den upphörde inte att gälla när du blev 21 eller 20 år gammal.
You were under the control of your father until he died.
Du var under din faders makt ända tills den dagen han dog.
Halleluja. Now, in order to adopt a person,
för att kunna adoptera en person,
the two fathers had to meet at the magistrate.
Så måste de här två fäderna mötas i rådhuset.
And they had to fill out a document.
De fick fylla i ett formulär.
That was witnessed by 7 people.
Som 7 vittnen fick bevittna.
And the father whose child was being adopted,
och den som var far till barnet som skulle adopteras,
he would sell his son.
Han fick sälja sitt barn.
Symbolically.
Symboliskt.
They used copper coins.
De använde kopparmynt.
And they would put them on a scale.
Och de lade dem på en våg.
And twice he would sell the child.
Han sålde barnet 2 gånger.
And then refused to take the money.
Och sen nästa gång så vägrade han att ta pengarna, ta betalningen.
But the third time he would sell him and not buy him back.
Tredje gången sålde han barnet och vägrade att ta tillbaka.
And so that child passed from the authority of one father to the authority of the other father.
Barnet övergick då från den ena faderns auktoritet till den andra.
Hallelujah. We're going to learn something here. Praise God.
Vi ska lära oss någonting av detta.
Now, what this meant according to Roman law,
vad detta innebar enligt romersk lag,
was that from that point on he had all the rights of a legitimate son.
Var att barnet från den stunden hade alla lagens rättigheter som son till den nya fadern.
But it also meant something far better.
Men det betyder något ännu bättre.
It meant that maybe the family that he came from was in debt.
Det kan ju vara så att den familjen han kom ifrån hade en skuld.
Maybe the father who gave him up for adoption,
kanske den fadern som gav bort honom för att adopteras av en annan,
was in debt and had all kinds of problems.
Hade skulder och andra problem.
As far as the law was concerned,
och vad lagen sa var,
whenever this man was adopted,
när barnet hade blivit adopterat,
the other family had no more claim over him at all.
Så hade den gamla familjen inga anspråk längre.
He couldn't be held accountable for the family's debt.
Barnet kunde inte längre hållas ansvarigt för familjens skulder.
All the debts were cancelled.
Alla skulder blev avslutade.
All of the things that were against him in the other family.
Allt det som var emot honom i den andra familjen
are completely done away with.
Är helt borttaget.
There are as though he never existed in that family.
Det är som om han aldrig existerat eller funnits i den andra familjen.
Hallelujah. We have been adopted by God.
Vi har blivit adopterade av Gud.
All the things that were against us.
Allt det som var emot oss.
All the debts that we owed.
Alla skulder vi hade.
For sin.
På grund av synd.
All of the things that were against us before the bar of God.
Allt det som var emot oss, kunde riktas mot oss.
Have been canceled. Hallelujah.
Det har blivit avslutat. Sönderrivet, borta.
Do you know what the word justification means?
Vet du vad ordet rättfärdiggörelse betyder?
It means just as if I had never sinned.
Det betyder att bli rättsligt skicklig, rättsligt färdig, oskyldig, som om jag aldrig hade syndat.
And you have been justified by the grace of God.
Och Guds nåd har gjort dig rättfärdig.
Hallelujah. Are you beginning to understand why I get excited about this?
Du kanske börjar förstå varför jag är så glad över detta.
When I was justified by the grace of God.
När jag blev rättfärdiggjord genom Guds nåd.
I was received into the Father's family.
Så blev jag intagen och välkomnad i Faderns familj.
I haven't even told you the best part yet.
Jag har inte kommit till det bästa än.
The father that received that child,
fadern som tog emot det barnet,
had to look upon that child as though he were a natural born son.
Var tvungen att se på det här nya familjemedlemmen som om det var en biologiskt född son.
When the Lord led me to study this,
när Herren ledde mig att studera detta med adoption,
something came into my heart.
Så var det, fick jag något nytt i mitt hjärta.
How do you think that the father looks on his son?
Hur tror du fadern ser på sin son?
How do you think the father looks upon his son Jesus Christ?
Hur tror du att den himmelske fadern ser på sin son Jesus Kristus?
How do you think he looks on him?
Hur ser han på honom?
He looks upon you the same way.
Han ser på dig på exakt samma sätt.
Oh, that's hard for our mind to comprehend.
Det är väldigt svårt för hjärnan att förstå.
The father looks upon you.
Fadern ser på dig.
The same way he looks upon Jesus.
På samma sätt som han ser på Jesus.
No wonder Paul said we're heirs and joint heirs with Jesus Christ.
Inte undra på att Paulus talar om oss som medarvingar med Jesus.
No wonder he said that the Spirit has come into our heart crying Abba Father.
Inte undra på att han talar om att anden har kommit in i våra hjärtan och ropar Abba Fader.
God didn't make slaves out of us.
Gud har inte gjort oss till slavar.
He made sons out of us.
Han har gjort oss till söner.
Now, there was a lady one time that asked me the question.
En dam frågade mig en fråga en gång.
She said, "Brother Potter, can women be sons of God?"
Hon sa, "Broder Potter, kan kvinnor vara Guds söner?"
I thought about it for a second.
Jag tänkte en sekund.
And I said, "Well, the Bible says that we're all the bride of Christ."
Ja, så jag, Bibeln säger att vi allesammans är Kristi brud.
If I can be the bride of Christ, you can be the son of God.
Så om jag kan vara Kristi brud, så kan du vara Guds son.
Hallelujah!
Prisad vare Herren.
Well, glory. You see what grace has done.
Ser du vad nåden gör?
We don't appreciate grace.
Vi kan inte fatta nåden.
Grace has reached into our life.
Nåden har kommit in i våra liv och gripit tag om oss.
Of a hell-bound sinner.
Fått tag i en syndare på väg till helvetet.
Bound for an eternity without God.
Som utan Gud skulle vara tvungen att bo där i hela evigheten.
And grace has brought me.
Och nåden har dragit mig.
Brought me and you to God.
Dig och mig har tagit oss och dragit oss till Gud.
We have been adopted into the family of God.
Så har vi blivit införlivade, adopteras in i Guds familj.
It becomes the driving power and force of our spiritual life.
Guds nåd har blivit styrkan och kraften och drivkraften i vår ande, i våra liv.
It compels me to go toward God.
Som driver mig att komma närmare Gud.
Have you ever seen a bird that one of these pigeons that they call them a homing pigeon? You know what I'm talking about? You turn them loose, they go back.
Vi känner till hur brevduvor uppträder.
They've always fascinated me.
Det har alltid fascinerat mig.
You can take them anywhere you want to.
Du kan ta en brevduva med dig var som helst.
And turn them loose.
Och släppa dem.
And they'll circle a few times.
Så flyger de runt några varv.
And they'll head for home. Hallelujah.
Och sen flyger de hem.
Glory to God. Whew. That's what the grace of God is.
Sådan är Guds nåd.
God put something in your heart.
Gud har lagt ner någonting i ditt hjärta.
And you may have to circle around a couple of times.
Det kan hända att du måste snurra runt några varv.
But sooner or later you're going to get the direction.
Men förr eller senare så vet du vilken riktning du ska ta.
And it is going to compel you.
Och det kommer att driva dig.
It is going to rule in your life.
Regera i ditt liv.
To force you to go toward God.
Tvinga dig att komma närmare Gud.
You can't help it.
Du kan inte hjälpa det.
I can't help myself.
Jag kan inte hjälpa det. Jag kan inte.
When I get down to pray,
när jag börjar be,
I say, God, draw me closer.
Så ber jag, Gud, dra mig närmare.
And I know it's going to hurt.
Jag vet att det kommer göra ont.
I know that it's going to mean God judging sin in my life.
Jag vet att det kommer innebära att Gud kommer döma synd i mitt liv.
But I can't help but pray that prayer.
Men jag kan inte låta bli att be den bönen.
I can't help but say, God, draw me nearer.
Jag kan inte låta bli att be Gud dra mig närmare.
God, embrace me.
omfamna mig.
God, reveal your glory to me.
Uppenbar din härlighet för mig.
Would you like God to reveal his glory?
Skulle du vilja att Gud uppenbar sin härlighet för dig?
Isn't there something in your heart tonight?
Finns det inte någonting i ditt hjärta ikväll?
That cries out, oh God, for a glimpse of thy glory.
Och Gud, jag skulle bara vilja få en glimt av din härlighet.
Every heart has it.
Varenda hjärta har det.
Moses said it.
Moses sa det.
God, show me your glory.
Gud, visa mig din härlighet.
Just give me a glimpse, God.
Bara ge mig en glimt, Herre.
God didn't say no.
Gud sa inte nej.
He said, Moses, I'll let you see my backside.
Oh, Moses, du ska få se mig på ryggen.
Woo, glory!
Oh,
I'd rather see the backside of God than the front side of anything else. Hallelujah.
Jag vill hellre se Guds rygg än framsidan på någonting annat.
Well, glory.
Prisad vare Herren.
It is grace that compels me.
Nåden driver mig.
It is grace that moves me toward him.
Nåden för mig närmare honom.
I cannot help it.
Jag kan inte låta bli det.
For one who loved me so much.
En som har älskat mig så innerligt.
For one who gave so much.
Du vet, en som har gett så mycket.
For one who suffered so much.
En som har lidit så mycket.
Paul put it another way.
Paulus beskrev det på ett annat sätt.
He said the love of God constrains me.
Han säger att Guds kärlek tvingar mig.
The love of God constrains me.
Guds kärlek tvingar mig.
The word constrain, it means to get a hold of and force to do something.
Och tvinga, det betyder ju att någon tar tag i dig och faktiskt får dig att göra en viss sak.
That's in 2 Corinthians the 5th chapter.
Andra Korinthierbrevets 5:e kapitel.
He said the love of Christ constrains us, for if one man died for all, then we're all dead.
Guds kärlek tvingar oss därför att om en man har dött för alla,
that they which live,
så är det så att de som lever,
should no more live unto themselves,
ska inte längre leva för sig själva,
but unto him who died for them,
utan för honom som dog för dem,
and rose again,
han som har dött och uppstått.
It is the love of Christ that constrains me.
Det är Kristi kärlek som tvingar mig.
Through the faith and the grace that God has put in my heart.
Genom den tro och nåd som Gud har lagt ner i mitt hjärta.
Just as he has done in your heart.
Precis som han har gjort i ditt liv.
And he continues to pull.
Och han fortsätter att dra.
Every day of your life.
Varenda dag du lever.
To draw you closer and
dra dig närmare.
It gets sweeter every day.
Det blir bara ljuvligare för varje dag.
I said it gets better all the time.
Det blir bättre hela tiden.
I'm reminded of a man in Atlanta, Georgia.
Jag påminner mig om en man i Atlanta, Georgia.
There were some people that said he was a nervous person.
En del kallade honom för en nervös människa.
He would always sit on the front row.
Han satt alltid längst fram.
And when the Spirit of the Lord would start moving.
Och när Guds ande började verka.
He'd jump up.
Så hoppade han upp.
And he'd go like this. He just.
Och han hoppade och skakade.
Some of the people said he was nervous.
En del människor sa att han är nervös. Well, nerverna.
He heard about it.
Han fick själv höra talas om det.
And he got up one evening.
Och en kväll reste han sig upp.
He said, some of you folks think I'm nervous.
En del av er här tror att jag är nervös, sa han.
He said, if I'm nervous,
om jag är nervös,
I can't wait till the breakdown gets
så
here.
Så kan jag inte vänta på själva nervsammanbrottet.
Glory to God. Hallelujah. If it gets much better, I don't know how I'm going to handle it.
Om det blir mycket bättre så vet jag inte hur jag ska hantera det.
Well, amen.
Amen.
I said, if it gets much better, God's just going to have to take me to heaven.
Om det blir mycket bättre så orkar jag inte med det, då får Gud ta hem mig.
Praise the Lord. I don't know if I could stand much more in this body.
Jag vet inte hur mycket jag kan härda ut i den här kroppen.
Oh, to know him.
Och att få lära känna honom.
One day I fell on my knees and said, God, I want to know you.
En dag böjde jag mina knän och sa, Herre, jag vill lära känna dig.
I want to know you.
Jag vill känna dig.
And the Lord said,
och Herren sa,
you shall.
Det ska du få göra.
You shall.
Du ska få göra det.
Hallelujah.
Halleluja.
And from that day to this,
från den dagen tills nu,
he has been teaching me,
så har han undervisat mig och lärt mig att lära känna honom.
And I want you to know him.
Och jag vill att du ska känna honom.
Now, I don't mean tonight that maybe you're not saved.
Jag menar inte ikväll att du kanske inte är frälst.
I'm talking about growing in grace.
Jag talar om att växa i nåden.
Coming closer to God.
Komma närmare Gud.
Saying, Lord, I need more grace.
Och säga, Herre, jag behöver mer nåd.
Oh God, I need more grace.
Jag behöver mer nåd, Herre.
That's growing in grace.
Det är att växa i nåd.
Hallelujah. Do you love him tonight?
Älskar du honom ikväll?
I hope this message has ministered to your heart.
Jag hoppas att det här budskapet har betjänat ditt hjärta.
I just want you to see what God is doing in your life.
Jag vill bara att du ska upptäcka vad Gud gör i ditt liv.
And I want you to appreciate it.
Och att du ska uppskatta det.
Because you could never have this without the grace of God.
Därför att du kan inte ha någonting utan Guds nåd.
Noah found grace in the eyes of the Lord.
Vet du, jag fann nåd i Guds ögon. Vi har funnit en ö.
And so did you.
Och det har du också funnit.
Can you say that tonight?
Kan du säga så ikväll?
I have found grace in the eyes of the Lord.
Jag har funnit nåd i Herrens ögon.
Have you found grace tonight?
Har du funnit nåden ikväll?
Maybe I should put it another way. Has grace found you?
Eller kanske jag skulle hellre säga så här, har nåden funnit dig?
Do you know what the grace of God is tonight?
Vet du ikväll nu vad Guds nåd är?
Has God given you his grace?
Har Gud givit dig sin nåd?
Have you received that grace?
Har du tagit emot hans nåd?
If you haven't, this is a good time to do it.
Om du ännu inte har gjort det, så är det ett väldigt bra tillfälle att göra det.
I love to pray for people.
Jag älskar att be för människor.
Especially when they got a heart that's reaching out for God.
Speciellt när de har ett hjärta som sträcker sig ut efter att få mer av Herren.
And if you have a longing in your heart tonight.
Om du har en längtan efter Gud ikväll.
To know God.
Att lära känna Gud.
To know the grace of God.
Att lära känna Guds nåd.
Then I want to pray with you.
Då vill jag be med dig.
In fact, I think a lot of people ought to come up here tonight.
Jag har en känsla av att det är många som borde komma fram ikväll.
Do you have a longing in your heart tonight to know God?
Har du en längtan i ditt hjärta ikväll efter att lära känna Gud?
Is the grace of God ruling in your heart tonight?
Är Guds nåd något som regerar ditt hjärta?
Do you feel that drawing toward God?
Känner du dragningskraften att komma närmare Gud?
I believe that's the reason you're here tonight.
Jag tror att det är själva anledningen till att du är här ikväll.
I want us just to pray together as a group tonight.
Jag vill att vi ska be tillsammans som grupp ikväll.
And if you don't know the Lord tonight,
om du inte känner Herren ikväll,
I want you to come too.
Så vill jag att du också ska komma med.
I want God to reveal his grace to you.
För att jag vill att Herren ska få uppenbara sin nåd för dig.
I'm going to ask John to come up here to the
piano. Ska be John komma fram och spela.
And while John plays something for us.
Och medan John spelar.
If you have that cry in your heart tonight.
Om du har ropet i ditt hjärta ikväll.
I want to grow closer to God.
Jag vill komma närmare Gud.
Than I ever have before.
Närmare än jag någonsin har levt tidigare.
I want us just to come and stand around the front.
Då vill jag att du kommer tillsammans med andra och ställer dig här framme.
I want to pray for you for one reason.
Och jag vill be för dig, för er, av ett enda skäl.
It's not because I'm spiritual.
Inte på grund av att jag är andlig.
It's just I've been down this road.
Det är bara att jag har gått längs den här vägen.
I've been down this path.
Jag har varit där du är.
And I want to help you tonight.
Och jag vill hjälpa dig ikväll.
I just want to pray with you.
Jag vill bara be tillsammans med dig.
And as we pray together.
Och medan vi ber tillsammans.
We're going to believe God to do something special.
Så ska vi ha tro på Gud. Tro på Gud att han ska göra något speciellt.
God is not limited to what he can do.
Gud har ingen begränsning. Han är inte begränsad. Han kan göra vad han vill.
Hallelujah. He is not limited to what he can do.
Han är inte begränsad.
I never know what God's going to do next.
Jag vet aldrig vad Gud kommer att göra härnäst.
He surprises me a lot of times.
Han överraskar mig ofta.
I was talking to Eva back in the back tonight.
Pratade med Eva
Eva and Anna.
Ikväll, Eva och Anna.
Some dear friends from Denmark.
Goda vänner från Danmark.
And we were talking about something that happened a couple of years ago.
Vi samtalade om någonting som hände för ett par år sedan.
I guess it's been a couple of years, hasn't it?
Jag tror det är ett par år sedan.
About the baby, something like that.
Ja, det är ett par år sedan.
The interpreter had a grandchild.
Tolken hade ett barnbarn.
That was born with a very large tumor on its leg.
Som var fött med en stor tumör på ena benet.
The tumor was as large as the baby's head.
Tumören var lika stor som barnets huvud.
And it was feeding off of the femoral artery in the leg.
Och det fick näring från en artär i benet.
That's the biggest artery in the leg.
Pulsådern i benet.
To cut that artery, you bleed to death instantly.
Om du skär av den ådern så förblöder du direkt.
I knew a man that bled to death from cutting that artery.
Jag vet en man som förblödde och dog därför att han skar.
A baby doesn't have that much blood.
Och en baby har inte så mycket blod.
They wanted to operate on the child.
De ville operera barnet.
But they couldn't find anybody in the world to operate on the child.
Men de kunde inte hitta någon kirurg som ville ta sig an den här uppgiften.
Because the prognosis was the baby would die.
Därför att förmodligen skulle barnet dö under operationen.
I'm talking about a large tumor.
Jag pratar om en stor tumör.
on a little small baby.
På en liten bebis.
And we all gathered together that day.
En dag så kom vi samman allesammans.
And we all began to pray.
Och så började vi be.
And we said, God, touch this child.
Och vi sa, Gud, rör detta barn.
Through your grace, God.
Genom din nåd, Gud.
Through your grace, Father.
Genom din nåd, Fader.
And there was just a peace of God that came in there.
Då kom det en Guds frid ibland oss.
Well, I didn't know what had happened.
Jag visste inte vad som hade hänt.
And I went home.
Och jag åkte tillbaka hem.
And about 6 months later.
Ett halvår senare.
I got a letter from Eva.
Fick jag ett brev från Eva.
And in the letter was a picture.
Och med i brevet så fanns det ett foto.
Two pictures really.
Två foton faktiskt.
One of the child when it was born.
En bild på barnet när det föddes.
With that large tumor.
Med den där stora tumören.
One 6 months later.
Och ett foto taget 6 månader senare.
Of the child without the tumor. Hallelujah.
Med babyn utan tumör. Prisad vare Herren.
The doctors walked away and said it's a miracle.
Läkarna kunde bara säga det är ett mirakel.
They didn't operate.
De opererade inte.
They couldn't touch it.
De kunde inte röra det.
But from the day that we prayed.
Från den dagen vi bad.
It began to shrink.
Så började det krympa.
Until it went away.
Tills tumören var helt borta.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
God can do anything.
Gud kan göra vad han vill.
Hallelujah. I don't tell God what to do.
Jag säger aldrig till Gud vad han ska göra.
And don't look to me for that. I can't do that.
Och be inte mig säga till Gud vad han ska göra. Det kan inte jag. Jag klarar inte det.
But I want to pray for you tonight.
Men jag vill be för dig ikväll.
That God will do in your life what he needs to do.
Jag kan be att Gud får göra det han behöver göra.
To draw you closer.
För att dra dig närmare.
Are you willing for to do that?
Är du villig att låta det ske?
Meet me down front here.
Då är du välkommen fram. Så möts vi
där. Just get up from your seat and come on down here.
Du kan bara resa på dig och komma fram.
We're going to pray together.
Så ska vi be tillsammans.
As I walk through the door.
Yes, Jesus, I love you, Lord.
I sense his presence.
Thank you, Jesus.
And I
yes, Lord,
know this was the place where love abides. For this is the temple Jehovah God abides in.
I love you, Jesus.
As we all standing in his presence.
Come on closer.
On holy ground.
Praise God. Come up as close as you can. Come on.
Kom så nära ni kan.
Come on closer. Reach over and get somebody by the hand close to you.
Sträck ut din hand och ta någon i
handen. Just reach over and get somebody by the hand.
Ta din granne i handen.
Put your hand on somebody close to you.
Eller lägg din hand på någon jämte.
Reach over and get somebody close to you. Hallelujah.
Tack.
Hallelujah. We're all going to pray together tonight.
Vi ska allesammans be tillsammans ikväll.
We're going to pray that God answer this prayer tonight.
Vi ska be och Gud ska svara på vår bön ikväll.
Will you pray with me?
Vill du be tillsammans med mig?
Will you pray with me tonight?
Be tillsammans
med mig.
Let's pray
together.
Låt oss be tillsammans.
Father, we come now to the throne of grace.
Fader, vi kommer nu till nådens tron.
The throne of grace, Father.
Fader, nådens tron.
Seeking help in a time of need.
Vi söker
din nåd till hjälp i rätt tid.
Oh, we come boldly, Father.
Och vi kommer frimodigt, Fader.
Just as Jesus would, hallelujah.
Precis som Jesus skulle ha gjort. Yes.
You would never turn away your son.
Och du skulle aldrig visa bort din son, Far.
And we are your sons.
Och vi är dina söner ikväll.
And we come boldly to you.
Så vi kommer frimodigt till dig.
And we ask you, Lord, to move in our lives.
Och vi ber dig, Gud, att verka i våra liv.
Draw us by your spirit, Father.
Dra oss genom din ande, Fader.
Move through the grace in our life, God.
Verka genom nåden i våra liv, Fader.
Into a deeper and more glorious relationship with you.
Så att vi kommer in i en djupare och härligare relation med dig.
Father, that we might know you.
Så att vi kan lära känna dig bättre.
Oh God, the cry of our heart is to know.
Vårt hjärtas rop ikväll, Herre.
Father, we ask for that in Jesus.
Och Fader, vi ber om detta i Jesu namn.
Whatever degree of glory, God.
Vilken grad av härlighet, Gud.
That you can release into our life.
Du än kan förlösa i våra liv.
Then do it to glorify your
name. Så ber vi att du gör det för att förhärliga ditt eget namn.
Glorify your name with it.
Förhärliga ditt namn.
Glorify your name with it, Father.
Förhärliga ditt namn.
God, we're not asking you for our purpose tonight.
Vi ber inte om att våra syften och planer ska gå i lås ikväll.
We're asking that your purpose be fulfilled.
Nej, vi söker ditt syfte och ber att det ska gå i fullbordan.
That you be glorified
in it. Att du blir förhärligad.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Hallelujah.
Halleluja.
Father, we ask that you touch people tonight.
Fader, vi ber att du rör vid oss människor ikväll.
There are needs here tonight.
Vi har behov ikväll.
There's hearts that are crying out to you.
Det finns hjärtan som ropar till dig här.
And I ask you, God, to reach and touch those needs.
Jag ber dig, Gud, att du sträcker dig ut och rör dessa behov.
In Jesus.
I Jesu namn. I namnet Jesus.
Halleluja.
I namnet Jesus.
Halleluja. Praise the Lord.
I namnet Jesus.
Halleluja. Oh, halleluja. Hallelujah.
Hallelujah.
Yes, O Lord. Hallelujah.
Tillbed honom just nu.
Praise him.
Tillbed honom. Ge honom ditt hjärtas
God, we
käraste tillbedjan.
God, we praise you.
Ge honom din kärlek.
We worship you.
I en tillbedjan från ditt hjärta.
God, we glorify
som uttrycker gensvar på hans stora kärlek för dig.
Father, I glorify you. Yes, Jesus.
Tack för att du har älskat.
Yes, Lord.
Tack för din stora kärlek. Tack,
yes, God.
Tack, Jesus. Älskar dig, Jesus.
Yes, Lord.
Du är vår käraste. Älskar dig, frälsare.
Isn't it wonderful to know the Lord?
Är det inte underbart att känna Herren?
I'm going to ask you a question now.
Jag vill ställa en fråga till dig just nu.
Do you have that peace right now?
Har du den friden just nu?
Do you have the peace right now?
Har du Guds frid just nu?
The peace of God is all over this place tonight.
Guds frid finns överallt här.
Do you sense that peace in your heart?
Kan du känna den friden i ditt hjärta?
Do you sense it right now?
Känner du den just nu?
Don't ever let it go.
Lev med den. Släpp aldrig taget om den.
When something disturbs that peace,
och när någonting stör denna frid du har i ditt
hjärta, go immediately to the throne of grace.
Gå då genast till nådens tron.
And say, God, what is it?
Och säg, Gud hjälp mig, vad är det som Amen. Händer?
Halleluja. Praise the Lord.
Och vi tackar dig, Jesus.
Halleluja. Thank you, Jesus.
Och vi tackar dig, Jesus.
Thank you,
Lord. Och vi tackar dig, älskar Jesus.
Halleluja. Thank you, Jesus. Amen. Halleluja. Turn to somebody close to you.
Vänd dig till någon som står där nära.
Just turn around and look at somebody close to you.
Vänd dig till någon nära och titta på den personen.
And tell them, I've got peace.
Och säg så här, jag har frid.
I've got peace, hallelujah.
Jag har frid, hallelujah.
I've got peace in Jesus Christ.
Jag har frid i Jesus Kristus.
I've got hallelujah. Peace in Jesus Christ.
Jag har frid i Jesus Kristus.
Do it, amen.
Gör det.
I've got peace in Jesus Christ.
Säg det. Jag har frid i Jesus Kristus.
Glory to God.
Jag har frid i Jesus Kristus.
Isn't it wonderful?
Är det inte underbart?
Isn't it wonderful?
Är det inte underbart?
Halleluja.
Halleluja.
God bless you.
Gud välsigne er.
Halleluja.
Gud välsigne er.